Let's try this. Soldiers, don't give yourself to brutes, men who despise you. Enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel. Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourself to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. Hej, Anna Frändén.
Hej. Kändes som nu kommer Redemption Song med Bob Marley.
Ja, jag försökte ha någon sorts intonation, Greta Thunberg-intonation.
Ja, det lät lite nytt faktiskt.
How dare you? Det var inte jättenytt.
Nej, intonationsmässigt menar jag.
Ja, intonationsmässigt. Det var nytt. Eller nytt och nytt, jag vet inte. Vi är followers. Followers of fashion, dedicated.
Just det.
Vi började den här veckan med ett slut. Det här är sluttalet i diktatorn. Mm-hmm. Chaplins diktatorn.
Över Hitler. Där.
Precis, det är Schultz då, den här judiske frisören som får ta över Hitlers jobb. Hünkel hette han väl, tror jag.
Okay.
Och håller då talet. Lite såklart tänkt på med det att vi högtidlighöll. Det var förintelsens minnesdag här i måndagsveckan.
Just det. Gud, vilket fantastiskt inslag eller vad man ska säga, klipp som det kom från fotbollshåll. Såg du det när Klopp och Frank Lampard och en lång rad spelare pratade om förintelsen?
Nej, det har jag missat.
Men det lät så här.
Today on Holocaust Memorial Day,
we remember. We remember those
who stood by.
Those who did nothing.
Those that shook their heads.
We remember those who said, this will pass.
It won't last.
We remember those who didn't believe.
Wouldn't believe.
Refused to believe.
Those who reasoned it's only words. High
spirits. Harmless insults.
We remember those who turned away.
Who stood by.
Who watched the deeds of others.
But did nothing.
We remember
the good people,
the decent people,
all the regular people.
Who didn't hate,
but who encouraged and supported hatred through the power of their silence.
And we remember their shame.
Their eternal, regretful shame.
Today, on Holocaust Memorial Day, we must remember.
We must remember.
Just why, when we see racism, anti-Semitism, discrimination or hatred,
no matter how small or seemingly insignificant,
we can stand by.
We mustn't stand by.
We need to stand up.
We need to stand together.
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 Lite som ditt tal.
Ja, lite som mitt tal. Alltså det här är ju... Alltså, alla känner väl till Chaplins diktatorn, att den kom ju så oerhört profetiskt på något sätt. Innan man sitter med facit så gör han satir över kring Hitler och kring nazismen och kring diktatorns hela fysionomi, alltså mentala och fysiska fysionomi.
Just det. Jag har faktiskt mycket, inte sett den, men var det så att han... Ja, sjukt va? Mm. Men jag har lite, det kan vi prata om någon annan gång, men jag har några så svarta blinda fläckar på filmkartan som är så... Jag var ju tvungen att se IT som typ 35-åring, för jag bara känner att...
Du och jag båda två, jag också.
Är det sant?
Ja, oerhört sent.
Det är väl sjukt. Jag träffade typ en kille ett kort tag och så bara sa han någonting IT och jag bara, jag har inte sett den. Han bara, och det var skönt, han förstod ändå allvaret. Han bara, vi kan ta det så här. Så att nu tittar vi på den i helgen. Så gjorde vi det.
Ja, det var ju fint gjort.
Han räddade mig lite där faktiskt. Skiter det.
Nej, de finns de där. Mm. Ja, det här sluttalet då såklart är ju lite en Chaplins analys av hela någonstans. Alltså det här är ju före vi känner till förintelsen, men av det blir ju det sen. En analys av förintelsen av kriget och hur det går till när människan liksom på något sätt blir till maskin. Uppdaterat. Alltså jag väljer att prata om det lite för såklart då, med just anledningen av det här som vi pratade om med förintelsen och minnesdagen.
Och att men Svenska också, Dagbladets ledarredaktion ska in i poddstudion efteråt.
Det med. Men också för att att just den här maskinaliseringen av det mänskliga på något sätt. Mm. Har du följt liksom rapporterna som har kommit om nu senast kring Zalando? Shopping-sajten Zalando.
Nej, vilken ovan. Vilken oväntad fråga. Nej, verkligen inte.
Ja, eller hur? Nej, men ja. Det har varit lite uppe på tapeten.
Jo, vänta, de har ju haft sig värdelösa arbetsvillkor såklart. Det har jag ju sett. Och det är svenska influencers som har slutat att samarbeta med dem och så för att de typ har så här svart apartheid arbetskraft, invandrad arbetskraft, var det inte så?
Det kan ha varit Zalando, ja, det var med all säkerhet. Alltså Zalando, just det där modeföretaget som inte har sunda värderingar.
Just det.
Det är just dem då. Mm. De har ju hamnat någon slags, alltså det här är det Kinnevik ägt, jag vet inte om det är helt eller i alla fall delar Kinnevik ägt. Men de har då använt sig också av någon sån här Big Brother-system där de då, de anställer bland annat utvärderar och betygsätter varandra och sådär och får någon slags 360 grader feedback på hur de jobbar och datasiffror för att se exakt hur varje anställd då jobbar och sköter sig.
Okej, det var så det var. Mm.
Facket liksom ingenting att säga till om sådär, man bara kör. Det här har tagits upp då.
Facket tänkte de där.
Facket var precis vad de tänkte och det här är ju inte ett unikt fenomen när vi säger att Zalando är det moderföretag som missköter sig, så det har ju typ alla antar jag. Mm. Men just det här med övervakningen och användandet av någon form av AI för att effektivisera arbetsstyrkan och så har då tagits upp bland annat då i en sån här bred facklig rapport som kommer varje år som heter Innovationsbarometern, tysk rapport. Där man då har undersökt hur tar det här sig uttryck då med kontrollen, Big Brother-kontrollen av de anställda, med AI, med någon form av new public management på alla. Man kan se exakt vad alla människor gör med sin totala arbetsdag och så. Hur mycket kissar du, hur många paket levererar du och allt vad det. Vad gör det med välmåendet i arbetsstyrkan? Mycket sämre såklart. Det här tänkte jag, kan man inte tänka lite kring fotbollen också i det? Det är ju exakt det som våra älskade miljardärer ute i fotbollen också är satta under nu. De har inte råd att göra en dålig arbetsdag. Allting mäts ju konstant hela tiden. Det är GPS-väst på träning, det är blodvärden, löpmeter, maxinsatser, puls. Alltså vad gör det med någon? Du har inte råd att ha en dålig dag på jobbet. Nej. Ja, alltså allt. Allting mäts.
Mm. Nej, det är väl sant. Och egentligen så är det väl inte så konstigt. För jag menar, elitidrotten, det ligger ju på något sätt i dess natur att vara extremt mätbar. Det är snarare så att fotbollen ligger lite efter kanske jämna skidåkare och löpare och höjdhoppare. Mm. Och Arvill har ju hållit på, alltså individuella framförallt, kanske idrottare har ju gjort det här väldigt länge. För att det går inte, framförallt kanske i sporter som är lite mindre komplexa, eller man ska säga, en fotboll. Som har färre komponenter i alla fall, där man bara har, det ska bara gå snabbt till exempel, eller bara vara uthållighet och så. Så måste man ju bryta ner, antar jag. Så att fotbollen är så sen med det här är väl snarare lite förvånande med tanke på att det har varit så jävla mycket pengar inblandat så länge. Liksom.
Absolut. Alltså det som jag undrar över lite är ju att jag förstår hela den här totala resultatfokusen. Det är klart som fan att man måste inte slarva med detaljerna. Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften och så. Men det jag undrar lite ute efter är, var finns peak? Var finns brytpunkten någonstans? Hur mycket kan du kontrollera utan att du förlorar någon annanstans då? Att spelarna mår så jävla illa av att allting konstant hela tiden överallt är nedbrutet i minsta detalj och vägt och mätt och så.
Ja, just det.
Även om de är miljardärer.
Nej, visst. Nej, men det är klart att det är en intressant fråga. Alltså lagidrott går väl inte riktigt att jämföra heller. Det för mig egentligen också lite in på en tanke som jag har tänkt mycket på slutet. Jag befinner mig i Spanien, som jag gör lite då och då. Förlåt förresten för att vi har varit, det är mest jag som har varit lite dålig på slutet. Jag har varit dålig på att höra av mig så det har inte blivit någon podd.
Om du är dålig, jag är också dålig. Det är så det funkar.
Ja, det blir, annars hade det bara blivit så 50 minuter Simon prat.
Ja, du tänker så.
Ja, eller hade det bara blivit en så här lång intropodd kanske. Du bara... Och nu...
Jag väljer att se möjligheter. Mm.
Ja. Nej, men det är så... Jag var här... Eller jag kom till Barcelona för att se... Först och främst... Hur det här tränarskiftet skulle gå till då. Tränarbytet. Man har ju gjort sig av med Ernesto Valverde. Och in då... Quique Setién som... För, tror jag, det stora flertalet var en ganska okänd spelare. Eller tränare. För vissa kanske ett vagt bekant... namn i Spanien, inte någon av de större heller på något sätt liksom. Och framförallt om man tittar på profilen så är han äldst då av alla i La Liga, dryga 60-61 tror jag. Har aldrig vunnit någonting och har egentligen på sitt CV, och jag menar, han var ju långt ifrån första val för Barcelona heller, det förstod man ju. De kontaktade ju, ja, man stämde av med Pochettino och man försökte med Koeman och Xavi framförallt som väl var första valet. Så att det blev liksom en lite så här konstig rekrytering på väldigt många sätt. Men det som han har är ju att han har slagit upp Barcelona med Betis, sitt Real Betis som han senare fick sparken från. Men de var senaste laget att vinna faktiskt på Camp Nou i La Liga med 4-3 förra året då. Och, eller vad blir det, förra året? Ja, slutet på 2018 i alla fall. Och någonstans så förälskade sig liksom barcelonismen då i hans väldigt offensiva fotboll och så. Och så har man tänkt då, tänkte man väl till slut, ja men vi ringer sett igen då. Det här är alltså Barcelona, det är också lite svårt att förstå hur det kan vara så jävla svårt för dem att hitta liksom ett rimligt tränarnamn. Och så tänker man på något sätt att, alltså det är en sån otroligt sån nostalgisk idé, och nu förfogar han då över ett lag där han ska liksom vara typ någon form av Pep Guardiola fast uppenbarligen sämre liksom. Det förstår man ju av CV:t.
Men är det inte att de vill inte göra det uppenbara liksom? Vi ska inte plocka någon sån här, en stor tränare. Vi plockar en kille som heter, alltså som bara heter Quique. Alltså,
ja, det är det liksom. Det är så otroligt.
Bara det.
Nej, men alltså, du hör ju så här, Quique Setién, du hör ju redan när han plockas in att det här namnet kommer så här, om 10 år så kommer folk lite vakt minnas att han tränade, var han som tränade Barcelona en halv säsong liksom och så bara försvann ut i, ja.
Vem vad betyder namnet? Är det inte så? Om man hårdrar lite igen.
Absolut, precis.
På svenska.
Ja, det gör det på franska i alla fall. Eller det
franska,
på fransk-spanska.
Katalanska är väl fransk-spanska?
Precis. Quién är ju egentligen vem då på spanska. Men franska, qui och que är ju... Alla som kan ett ord på spanska kan ju det i alla fall. Vem vad på katalanska? Vi kan väl, ja, det är en bra kompromiss.
Men, ja, och du vill inte göra det uppenbara valet, du vill inte ha en stor tränare, du vill plocka någon som älskar Cruyff, som älskar Pep, som älskar den vackra fotbollen och allt det där. Det hedrar de jättemycket såklart.
Nej, men de har ju inte haft någon, de har inte tagit in någon stor, någon liksom etablerad tränare på, alltså rejält etablerad, någon Mourinho eller Ancelotti eller vad du vill, eller ja, ingen sån typ på säkert 20 år i Barcelona, eller 15 i alla fall. Mm. Men det jag skulle komma till var lite det här att det blir så... uppenbart att i det här liksom, den här nya världen när allt är mätbart och man spelar match på match på match på match, så är det här, den här truppen för trött helt enkelt. De har inga ben kvar. Jag tror inte vi ska underskatta den förklaringen när vi funderar på varför Barcelona är så tråkiga och se, eller varför det inte går något bra längre. Alltså, går något bra. Nu ligger de tvåa då i La Liga. Men även sen Setién tog över, och den första matchen vann de med ett nödrop, de med 1-0. Sen så tragglar de sig vidare i spanska kuppen, ett pinsamt liksom resultat mot ett andra tre divisionslag, och nu så fick man ju stryk mot Valencia i helgen och var liksom helt anemiska verkligen. Och det är...
Man hade tur nästan den matchen, var det inte så? Som bara förlorade med, var det 2-0 eller var det?
Ja, lite grann, alltså de var ju Valencia hade ju grepp liksom om dem hela tiden och så. Och de slarvar, alltså det är återigen så här, det är lätt att tänka liksom vad dåliga de har blivit. Men jag tror ju verkligen att förklaringen är att de är väldigt, väldigt trötta och att de har liksom, man har på något sätt så här slitit ut den här Barcelona-modellen de senaste åren. Den har också mätts sönder och samman. Och någonstans är det ju också så här, det är lite skönt att konstatera att det finns typ, det behövs en viss typ av tränare, typ en Pep Guardiola, och det behövs några genier på plan, Och det behövs lite magi liksom. För det går faktiskt inte bara att tänka sig, nu gör vi samma sak igen. Kastar in någon vem var när från Real Betis och hoppas att det ska lyfta liksom. Jag tror, och det är så, det är nästan sorgligt att se dem igen. Men jag bodde i Barcelona och följde det här laget utan att någonsin egentligen förälska mig sådär som många andra gjorde. Men jag kan ändå konstatera att det är lite vemodigt att sitta på Camp Nou nu och se det här liksom. Och att det är också lite så här, tycker nästan lite synd om Busquets och Piqué och inte minst Leo Messi som ska behöva så se liksom sin identitet bara så spolas ner i avloppet på något sätt. För det är lite där vi är nu, känns det som.
Ja, jag tycker att det är jätteträffande så. Alltså, och lite känner jag att, vad är det man säger inom sån här New Age-teori?
Oh, this is gonna be good.
Ja, vart sjunde år, att vi lever våra liv i 7-årscykler, är det inte så? Att vart sjunde år så du skiljer dig eller du, jag vet inte, det är väl någon sån här grundteorin att kroppens alla celler är utbytta eller vad det är. Genomskåda mig jättegärna, för jag vill inte ens tro på det själv. Men för 7 år sedan så var ju Pep Guardiola inne i väggen. Det var då han tog sitt sabbatsår och sådär. Han var färdig liksom, han hade kört det här projektet hela vägen in i totala väggen, vunnit allt man kunde vinna, spelat världens genom tiden bästa fotboll och allt det där. Då åkte han till New York och spelade, eller åt middagar med Kasparov och pratade om schack. Sen går det 7 år och då kommer Kike Setién, som ju själv är schackspelare, som har mött Kasparov.
Han har mött Kasparov, ja precis. Det är så jävla, det är en asbra spaning.
Och nu är liksom hela Barcelonismon, hela deras sätt att spela, hela kick-attacken eller tick-attacken också in i väggen, det är den känslan man har. För så funkar fotbollen. Alltså, du måste vrida på lite rattar, du måste titta på någonting nytt. Och kanske i Barcelonas fall, kanske ganska mycket nytt som måste uppfinnas. Att deras, jag tyckte mot Valencia, den del av matchen jag såg, att de spelar sig förbi en linje, försvarslinjen. Sen är de ganska nöjda med det. Så blir det sidledsspel igen, förbi nästa. Alltså det är så oerhört mycket metod utan minsta spets.
Ja, precis. Det finns ju, exakt, om man ska liksom göra lite spelande, det finns ju inget djup då. Nu är Luis Suarez borta också, det är ju liksom ett hårt slag. För han och Messi har ju lite grann hållit uppe vad ska man säga, nästan en någon form av så här fasad av något som inte riktigt finns längre. Men de, mest Messi såklart, men tillsammans är ju så otroligt skickliga. Och det kan fortfarande vara så att Jordi Alba slår den öppnande passningen till Messi. Jag menar, det har han ju gjort 300 gånger liksom i sitt sedan de började spela ihop. Men man känner ju liksom att det inte, alltså det finns ju inget, det finns ju absolut inget på mittfältet, och det här är inga dåliga spelare liksom, men det finns inget så här, nej, lite som du säger, det är som att de vill inte tillräckligt mycket, men jag tror att det är att de kan inte, för att de är liksom lite slut. Och återigen, nu har de, okej, det var ju, nu finns inte Iniesta och Xavi finns inte och så vidare, men det är ju också intressant det här med att Pep, precis som du säger, han gick in i väggen då efter tre år med Barcelona. Då orkar inte han mer. Och då kan du tänka dig, då har han ju hållit på i 3 år, liksom, inte revolutionerat kanske klubben då, för att det var ju mycket, idéerna fanns ju sådär, men ändå satt en helt ny identitet, alltså bara varit framodlat eller liksom kultiverat fram världens bästa lag och gett otroligt mycket instruktioner. Han var ju extremt på, men alltså alla de här spelarna har ju också, det var inte så att någon av dem kunde ta ett sabbatsår efter 3 år och bara såhär, nu orkar jag inte. Men tänk om, men tänk om de hade gjort det liksom. Alltså tänk om en spelare hade bara såhär, jag tror faktiskt att jag ska ta ledigt ett år liksom, jag har vunnit allt och jag vill förlänga min karriär lite grann.
Jag vill spela schack,
precis.
Och röka.
Ja, men hade inte det egentligen kunnat vara så här, kommer vi få se det liksom framledes? För att vi har ju diskuterat det tidigare, det här med spelare som drar på, eller liksom som nästan är, känns som att de är lite så här lättade när de får skador, för att det är enda sättet att komma ikapp sin trötta kropp liksom, och hjärna för den delen. Och man ser hur mycket det slet ut på en tränare som Pep Guardiola, som var precis i början av sin tränargärning. Han behövde ta ett sabbatsår då, så kan du bara tänka dig hur jävla, alltså hur, förstår du hur trött Leo Messi måste vara? Eller borde vara.
Kan man inte tänka sig det som ett så här upplägg? Man pratar mycket om behovet av att ha en bred trupp och så, för att man ska gå runt. Men problemet med bred trupp är att en spelare mår jävligt dåligt när du inte får spela. För att alla spelare är psykopater och vill spela hela tiden och synas och märkas hela tiden. Men om man istället gjorde upplägget att du augusti, september, oktober, så vill vi att du tar det jäkligt lugnt bara. Då tränar du, har lite skönt och hänger med familjen. Och sen så kickar vi in dig i andra halvan av säsongen. Då har du ditt kontrakt. Då spelar du fotboll. Vore inte det rätt spännande att göra så?
Alltså, det är så jäkla bra att du tar upp det här, Simon. För att dagens andra och sista käpphäst vill jag hänga upp lite kring detta. Det var nämligen så, nu har vi varit, vi har haft lite ledigt ett tag och så har det varit, innan dess var det helger och så vidare. Ja. Men lite i förbefarten så sa Thomas Tuchel i alla fall, PSG:s tyske tränarvisionär. Jag tror ändå nu, han har ju haft en liten halvtuff start i klubben, men man märker ju ändå...
Han kan bli något fortfarande.
Ja, precis. Nej, men framförallt märker man att han behöver ju få rätt lag, och det är inte kanske, jag vet inte hur, om kemin riktigt stämmer med honom och PSG, men det är ju rätt uppenbart att han är liksom, han har ganska mycket idéer på ett sånt där sätt som det kanske finns fem tränare som har i världen, och så är det typ han, Klopp, Guardiola och så är det två till, och de är riktigt bra tränare. Resten är ju bara vanliga killar som råkar ha lite så, som är lite så här gått lite ledarskapskurser, om vi ska vara ärliga. Och så får man se på sparken och så får man börja någon annanstans och lite så. Skitsamma. Thomas Tuchel sa i alla fall då inför, strax före jul, att han sa att min trupp är så himla trött, och vi har liksom, det är 20 lag i ligan, och vi spelar ligacup och vi spelar franska kuppen och vi spelar Champions League liksom, och vi åker på sån här uppvisningsmatcher och dit. Och jag har sagt och tyckt och tänkt det här länge liksom, att vi måste få ha fler byten inom fotbollen. Jag vill att man ska ha två automatiska i halvtid utöver de tre som man redan förfogar över. Det skulle vara ett sätt att liksom bespara oss massa skador och trötthet i slutet av säsongen.
Automatiska, så att du måste utföra två byten i paus?
Som du ska säga här. Nej, med möjligheten att kunna byta två i paus. Men oavsett då, att det är så intressant, för att jag, precis du sa det som ditt förslag där, att man så här, du tar lite lugnt där i tre månader, så att det här är också något helt nytt. Och att det var länge sedan fotbollen ställdes inför något helt nytt. Alltså något som bara så här, nu jävla ändrar vi på saker och ting. Liksom. Nu gör vi revolution här. Det enda helt nya som har hänt på slutet är VAR. Och det är typ, är ändå så här 75% dåligt kanske. Alltså det är ändå så här, det är i alla fall inte, det gör ju inte spelet liksom, varken bättre eller revolutionerar på något sätt. Och det har hänt så otroligt mycket runt fotbollen de senaste 50 eller 30 åren kan vi säga. Alltså det har ju, jag menar, antalet matcher har ju bara liksom exploderat. Precis allt det här du var inne på, alltså man kan mäta allting, man springer runt med sån här GPS sport BH som de brukar se ut som och så. Alltså allt ändras runt fotbollen, pengarna och allt, men i reglerna har man inte ändrat någonting, och det kanske är liksom, precis som du säger, kanske dags att göra det så att vi inte sliter ut de här killarna helt enkelt, alltså mentalt och fysiskt. Antingen tycker jag din sån höst lite så oktober-november ledighet, den lät ju mysig liksom, den hade man ju velat ha själv.
Vad är det man har i skolan? Läslov? Har inte det varit något?
Fy fan vad bra.
Luis Suarez, du ska du läsa. Kom tillbaka och läs på spaning efter den tid som flytt.
Och så vill du få lämna in en redovisning med lite som bokrecension.
Ja!
Förstår du? Alltså, jag skojar inte när jag säger att han hade blivit en bättre fotbollsspelare.
Det är klart han hade.
Det är klart han blivit det. Det är så jävla uppenbart.
Alla får gå med Buffon och titta på Chagall-utställningar.
Ja, men alltså bara så här, nu ska vi bara fylla på liksom hjärnan och anden här i två veckor. Så får junisarna hoppa in och göra några matcher åt er. Ja, jag vet inte, jag tycker också det känns som att fotbollen håller på att springa oss ur händerna på många sätt. Jag menar, det andra alternativet är såklart att dra ner på alla de här galenskaperna och spela så här fruktansvärt mycket matcher som de gör. Det är ju inte heller en helt så här dum idé, för att det är ju inte som att det är också lite som, det är lite som typ, du vet, sen när man befinner sig i ett ekonomiskt system som vi gör än så länge med kapitalismen, och alla bara så här, hur i helvete, man bara så här, okay, folk mår kass, vad ska vi göra? Så här, men vi måste bara proppa i dem massor med psykofarmaka så att vi klarar av, alltså så att alla klarar av det här, ända tills någon kommer på tanken så här, vi kanske ska ändra på
systemet.
Ja, precis. Nu pratar jag inte om förskräckligheterna bakom Berlinmuren och så vidare.
Den antifascistiska skyddsporten.
Exakt, men att man också tänker bara så här, okej, det här eskalerar ju lite av samma anledning som vi har typ tillväxttänk inom ekonomin. Att det är så här, vad fan, vi betalar så jävla mycket för att ha Sadio Mané och Mohamed Salah i våra lag. Vi måste liksom pressa ut så mycket vi kan. Vi måste åka dit på, liksom, över jul och spela matcher där, och sen så måste vi till en annan kontinent på sommaren, och så ska vi bara, du vet, spela varenda jävla, de ska spela varenda sekund av hela säsongen och så. Men det är klart man kan dra ner på det. Jag tror också någonstans att det här överflödet som är lite grann nu gör ju att man som publik då, eller till och med som när man jobbar med det här, känner lite känns ganska mätt. Det är inte så mycket längre så här, oj vilken rolig fotbollsmatch ikväll, utan det är lite så här another day in the factory på något sätt.
Ja, men alltså det, jag vet inte om det, det finns något med just den här övergripande grundläggande frågan sådär. Jag har liksom snott som en sån minimal livshållning, eller som jag skulle vilja att fotbollen och idrotten generellt tog, eller samhället för den delen också. Från en bok, Jean-Louis Fournier, som skrev en roman 10 år sedan kanske någonting, om sitt eget liv då, en självbiografi helt enkelt, som handlar om hans, han har 2 söner som är mycket, mycket grovt eller gravt handikappade båda 2. Mm-hmm. Boken heter Onva pappa, vart är vi på väg pappa? Och som då handlar om hur en av hans söner då, som har ett psykiskt handikapp, eller funktionsvariation säger man, som alltid när man är ute och åker någonstans eller så, där, så frågar han det alltså 2000 gånger, han slutar aldrig fråga. Onva pappa, ja, men vi är på väg till affären, men vart är vi på väg? Den frågan borde vi ställa oss hela tiden, sådär. Men varför, vart är vi på väg? Varför? 1000 matcher per säsong, men varför? Och de som är bäst på just de här grundläggande frågorna, det är ju alltså Tuchel då såklart, för att han är tysk liksom. Så förra veckan, något som man blir så helt totalt varm i hjärtat av, vet du vad Bayern Münchens
vill bara flika, det finns ju också många tyska historier som inte har riktigt ställt frågan, nej, vart är vi på väg, där det kanske hade varit okej, för de tråkiga Auschwitz-skämten.
Det kanske är just därför de gör det då, jag vet inte nu.
Ja
men Bayern Münchens supportrar har stor supporterträff då hemma i München. Mm. En paneldiskussion då med bland annat 2 stycken immigranter från Qatar. Gästarbetare säger man, från Qatar då, som är där och pratar om ja, hur det är att vara gästarbetare i Qatar.
Som de är, gästarbetare inte är från Qatar då?
Nej,
de är
precis.
Från typ Nepal eller någonting. Mm.
Exakt. Och då för att, alltså inbjudna för att Bayern Münchens supportrar vill bilda sig, men vad vi har stora, vår förening där vi är medlemmar har stora samarbeten med Qatar, vi åker dit på vinterläger varenda vinter, vi är sponsrade av dem och så vidare, och de är förbannade på det här och vill då vässa sina argument lite grann.
Alltså vilka genier.
Onva pappa, vart är vi på väg? Vart är vi, vår klubb på väg någonstans? Och är då oerhört kritiska mot sin förening. Tyskarna, alltså det finns någonting där.
Ja, onekligen. Nej, det är precis. Nej, men det är väl också mycket tyska klubbar som har stoppat resorna till bland annat Qatar eller i hela de där alla emiraten, alltså de här vinterlägren, just för att supportrarna har sagt att det går inte liksom. Ni får sluta.
Nej.
Och då har klubban ändå lyssnat på det. Men det, ja, det är ju intressant, men det är också den här lite tror jag tyska kulturen. Alltså dels så har ju på många håll i alla fall så har de ju extremt mycket supportrar. Liksom. Alltså, det är verkligen en sån levande läktarkultur fortfarande på nästan överallt. Och så har de mycket att säga till om. Det är ju inte en slump. Liksom. Det är klart att man, det är mycket större chans att du kommer fortsätta älska en klubb och lägga liksom, en ansenlig del av din lön på att gå på matcherna. Om du känner att klubben älskar dig tillbaka någonstans eller lyssnar på det i alla fall.
Och att man vill inte vara en sån. Man vill inte vara en som är del i ett sånt här rövsystem. Och visst, vi kan prata om 51%-regeln. Det är klart att den hjälper ju till. Men jag tror inte bara att det är det. Jag tror att även en supporter i en företagsklubb, även en supporter i en Premier League-klubb eller vad som helst, de har också möjligheter. Alltså Liverpools fans till exempel brukar vara väldigt duktiga på det, att markera tydligt att det här köper inte vi. Oftast kanske då höjda biljettpriser eller vad det kan vara, men det skulle kunna vara även den här sortens saker.
Men jag menar Barcelona då, som är ändå kanske så här sinnebilden av en klubb med medlemsinflytande, i alla fall en av de mer framgångsrika. Där har man ju tyvärr tagit många av de här stegen de senaste 5-10 åren med supporternas goda minne. Och det har ju lite varit de här maktkamperna mellan, alltså när det har varit presidentvalskampanjer, alltså vem som ska få förtroendet då. och bli ordförande i klubben, så har det ju varit mycket, retoriken har ju varit mycket att, ja, vi förstår om ni kanske inte vill sälja ut logga området, eller vad jag ska säga, på tröjan, för vi har som liksom institution varit noga med att den skulle vara reklamfri. Men det skulle betyda 5 miljarder mer under 5 års tid, och det skulle betyda att vi kan hålla jämna steg med Real Madrid när det kommer till rekryteringar. Och inte minst, det här ska ju fan Pep Guardiola ha en skopa ovett, tycker jag också, för att han har varit en som förespråkare av både fotbolls-VM i Qatar och Qatars liksom inflytande på spansk fotboll och Barcelona. Och det är klart att när han har sagt så här, jag tycker vi ska, det är klart att vi ska låta Qatar få utrymme på våra, på bröstet på våra tröjor, då hade han en sån stark position i klubben att supporterna bara sa, ja ja, men om Pep tycker det så är det ju lugnt, han har ju så hög moral och liksom etik och i övrigt, så att det kan ju gå till helvete ändå, men man, där har de ju haft chansen att se ifrån, men nu kan man ju se att det går ju dessvärre, Barcelona är ett bra exempel på det, och missköta en klubb ganska gravt som det har gjorts nu på de senaste 5 åren, trots stort medlems, eller ja, trots med att man är medlemsägd.
Ja, för att alla vill väl vinna. Det är det som kommer först, och sen så kommer protesterna väldigt ofta när det går sportsligt dåligt, då kommer allting upp på bordet på något vis. Det är jävligt tråkigt det där.
Ja, lite så.
Du har ägnat mycket åt det sista. Du har skrivit många saker om vart inne, och det har varit koldioxidkritiken, du lyfte upp den och sådär. Mm. Hur landade den texten?
Ovanligt oväntat bra faktiskt. Jag trodde... Ibland, jag vet inte om det händer det ibland, men ganska ofta händer det mig, framförallt när jag skriver nyhetskolumner, att man får mejl där så här, hej Johanna, jag förstår att du vadar i hatmejl, så jag vill bara liksom vara en lite ljus i mig. Ofta så är det inte riktigt så, ibland kan det ju vara det då, verkligen. Men nu fick jag något sånt här, reaktionerna måste ju gå höga här. Men det har de faktiskt inte gjort. Jag upplevde snarare att det var väldigt många... som, eller gud, nu låter det som jag bara, nu klappar jag mig själv på huvudet här, men, eller på, vad säger man, dunkar mig själv i ryggen, men många som kände att det var som väntade på den här texten. Nej, men du tror jag menar att det kanske, det svåra med det här är att prata om det på ett trovärdigt sätt som journalist också. Kan jag ju, som sagt, ha tåget till Barcelona och till Milano en vecka och till London och till fan Hamburg om det kniper, men det hindrar ju inte att, som sagt, i sommar att vi kommer resa runt som idioter där och sitta och bara på något sätt skynda på jordens undergång.
Jo, men skit, alltså lite faktiskt skit i det också. Det är den här vårtids, alltså den stora drivkraften att skjuta ner all form av hyckleri, det vill säga du kan inte vara kritisk mot ett system och samtidigt leva i systemet. Nej, du får inte vara, är du Greta Thunberg, så får inte liksom leva längre. Du får inte andas luften vi har. Nej. Vill du att vi ska lägga ner Brommas flygplats, så får du inte flyga från Brommas flygplats. Vilket är en sinnessjuk hållning. Det är som att jag tycker att det borde vara 50 fartbegränsning på våra motorvägar, men skulle du gå ut och köra i 50 motorvägen så blir det ju kaos. Liksom. Ja.
Helt sant. Nej, men så är det ju.
Det är så jävla tacksam, lat hållning. Att
you criticize society, yet you live in society.
Mm-hmm. Precis så. Mm. Som det heter någonstans.
Nej, men jag tror faktiskt, det intressanta tycker jag med reaktionen var att jag fått flera mejl från folk engagerade på olika klubbar och så vidare, och även en del supportrar har man förstått, som har sagt att så här, jag har mejlat min klubb om det här och det här och det här, eller vi från Brynäs sida har varit på SHL flera gånger och sagt att kan man inte lägga upp vad det nu har varit för olika saker då. Massa olika förslag, till exempel att man bara kan ha som standard eller ha som liksom bara en policy att man tar, att man inte flyger till bortaresor om de inte är längre än ett visst antal, du vet. Eller att man till exempel kan lägga matcher efter varandra i samma regioner om det innebär att man ska. Och det är ju inte helt omöjligt, på att idrottsvärlden har ju varit för sen med att vakna, tror jag, på de här grejerna. Alltså i Real Madrid, Real Madrid som flyger då till Korsetfest i Spanien, väldigt kort avstånd, de har ju motiverat det bland annat med att det är jobbigt för spelarna att liksom åka tåg, för att det är så mycket folk när de går av tågen, känner man bara. Så att det är ju
jävla jobbigt.
Tråkigt för dig att du är askänd och rik liksom. Och
spela sämre då?
Ja, exakt. Det tror jag går att lösa liksom. Får väl ställa några sådana biffiga liksom livvaktstyper där och brotta ner alla jobbiga inkräktande supportrar. Kan inte vara så mycket mer än så.
Ta tillbaka Pepe in i laget igen så det är ingen som överslaffsar. Eller?
Just så.
Fotbollny. Radikal.
Vad har du haft för dig på slutet förresten?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Allting flyter ihop väldigt mycket. Jag kan berätta en sak i alla fall som jag fastnade för medan vi var borta helt enkelt. En rapport från andra sidan Stora havet. Lite så här, jag tänkte eftersom vi har haft en tuff period i vår poddfamilj här. Du vet hur man brukar säga, jag har funderat mycket om så här, fotbollsspelare och mental hälsa och vad det är jobbigt och jobbiga perioder och allt det där. Och tänkt på, du vet när man brukar säga att den där stället, där är ett helvete att komma och spela fotboll. Påfallande ofta, ja, du vet ju vad man brukar säga, så klischémässigt, var är fotbollens helvete någonstans?
Alltså vill du ha en arena nu?
Jag vill ha en bortamatch. En stad räcker.
Neapel.
Welcome to hell.
Neapel, jaha. Ja, här finns det ju något sånt självklart svar.
Alltså Neapel är ett jättebra svar också. Det är också att det finns inget svårare att komma till São Paulo och spela fotboll. Liksom, där det är jävligt jobbigt. Men Istanbul va?
Ja, det kan nog stämma, ja. Mm.
Alltid när man kommer till Istanbul får man höra att det här är helvetet. Och snubblade över en rapport, alltså utifrån hypotestanken, så här, var i hela världen är det egentligen jävligast att spela fotboll? Vilken fotbollsmatch skulle man absolut inte vilja vara en del av som publik eller som? Jo, då har jag ett förslag här. Precis efter nyår så spelades det då match i Cieneguillas, ett fängelse i Mexiko.
Nej, det... Ja, nej, den det är bara en massa så här interner som har såna här gråttatueringar och typ knogjärn på sig då som man ska möta.
Alltså det är ju kartellfängelserna där i Mexiko, det är ju inte... Man kan väl säga så här att A$AP Rocky hade liksom inte... Han har haft annat att klaga på än maten om han har suttit där.
Cowboysoppan och...
Cowboysoppan. Vad var det ens en gång? Vad var cowboysoppan?
Nej, jag vet inte. Det lät ju som jävla Michelin-krog när man fick se den matsedeln. Jag längtade lite in, kände jag. Ja. Men jag har inte riktigt rätt ut vad det var.
Nej, jag tror inte att de serverade cowboysoppa på Cieneguillas i alla fall. De spelar fotboll då. Det var liksom en del i någon sorts personalvård där. Efter nyår då, någon slags familjedag var det. Med då, ja, men familjemedlemmar fick komma in i fängelset och sitta vid sidan om och det skulle spelas fotboll. Okay. I ena laget då fångar från Zeta-kartellen. Som är en av de våldsammaste i Mexiko. Och det är ju, då är man ju bra liksom. Alltså om man är bland de våldsamma kartellerna i Mexiko så är man ju hård på riktigt.
Ja.
Det är så här, du halshugger och mördar poliser och ja, knarkkrigen.
Nej, men alltså då är du värst i världen liksom. Det går inte att vara hårdare.
Du är värst i världen.
Först och främst går det inte att vara hårdare än hård i Mexiko. Det är ju liksom det hårdaste man kan
vara. Jag tänker också så. Andra laget finns då medlemmar från Cartel del Golfo, Gulfkartellen. Mm. Och man kan säga att Los Zetas är ju ingen man vill möta i fotboll, men fan, är det match så då kanske det är typ Cartel del Golfo som kan ställa upp liksom. Mm. De brukar vara kompisar, Golfo och Zetas, men har då brutit med varandra i början av 10-talet. Och är nu fiende då. Där har du din welcome to hell fotbollsmatch.
Det är en jättebra, det är en så bra match. Men jag har faktiskt en gammal bekant, en kursare på Journalisthögskolan som spelade...
Som är med i kartellen?
Nej, men han spelade i något korplag. Och de fick möta interner i något fängelse i närheten av Göteborg, vet jag. Så det kan, du kan åka på den. Det är så att säga två bortamatcher då. Förklarliga skäl så får inte de får så att säga inte lämna fängelset och möta sina... spela borta utan alla deras alla matcher, hemmamatcher på fängelsegården. Och nej, han sa att det var ju liksom... Det är ju lite så, man är inte askaxig, man kanske inte liksom gestikulerar jättemycket på en utebliven frispark i de lägena, utan man kanske lite mer bara så här, ja okej, förlåt.
Mm. Det där är faktiskt, jag tycker att det är jättebra, just den sortens match jag själv så här mött en sån organisation då för om det var typ kris som hade något lag i serien i Stockholm. Om man ska vara lite allvarlig, för det var väldigt intressant liksom att man...
Kriminellas väg ut i samhället eller vad det står för.
Ja, revansch i samhället tror jag. Kris är kriminellas väg ut i samhället. Det blir kris. Inte alls samma anagramstyrka den, kan man tycka. Nej, det var inte kris, det var kris vi mötte, tror jag. Och, men det fina med det var så jättehärlig stämning och unga killar. Alltså bra, jävligt bra vibe hela matchen. Tills då en av deras spelare blir borta, alltså tveksamt borta i någon situation. Liksom man får varning på sig. Och man ser hur han flippar, alltså det blir totalt svart i ögonen. Vilket hjälpte dem att förstå liksom, just att ja, där finns hans problematik, en total... Han känner sig orättvist behandlad, inte bara i den här matchen utan förmodligen i livet, och han har ingen som helst impulskontroll. Det var alltså välgörande att någonstans att se och få den förståelsen för hur ett problem kan uppstå.
Ändå får man känslan att du förtjänar att vara här. Liksom. Man slutar vara så där blödig så när man går in och tycker det här är bara vanliga mysiga killar som kommit lite på sne i samhället.
Ja, exakt.
Ja, just det. Men okej, nu kommer en till fängelseanekdot, men en brorsans kompis, brorsa kanske, jobbade på, inte på Kumla, Tidaholmsanstalten tror jag det var, när Lasermannen satt där och brukade spela pingis med honom. Och att det också var lite så, man liksom inte riktigt så här, kanske reclaimar kantbollarna eller nätrullarna.
Nej, just det.
För att man, ja. Okej.
Okay. 15, 14, ja, om du säger det så.
Ja, precis. Precis, precis.
Ja, den är hård. Den allvarliga touchen då såklart, Senegoias, det slutade såklart inte så jävla väl där. Barn, familj på läktarna. Men mitt i matchen så blir det lite jidder. Automatvapen fram, knivar, pistoler, 21 kroppar på marken.
Men gode gud!
16 döda, 5 allvarligt skadade. Ja, stort såklart. Och det där följer någon slags linje i Mexiko. De här fängelserna är ju inte, de är ju inte så jäkla bra. Alltså, och just Senegoias är ett av de värre fängelserna. Alltså, människorättsorganisationen har varit inne och granskat, så har man kommit fram till att det är liksom ett, ja, snack om samhälle i samhället. Det är mutor, det är korruption, det är utpressning, ingen säkerhet överhuvudtaget.
Just det.
Så det rankas alltså på den nedre halvan av mexikanska kartellfängelser. Inte bra.
Just det är lite som dessa svenskar som har råkat typ smuggla lite knark och åkt in i ett sånt fängelse i Colombia eller vad det är. Och de bara vill få hjälp från UD, och UD bara säger ja, vi kan bistå med samtalsterapi. De bara nej, alltså jag behöver typ så här kryptovaluta för att kunna så här köpa så här, köpa mig från typ att bli våldtagen av våran ledare här, och gärna lite knark så jag kan hjälpa mig med det.
Fan. Ja. Nej, tuff bortamatch. Jag vet att de hade någon slags möte i fängelse dagen efter för att då återställa någon slags maktbalans då. Alltså alla var ju upprörda över det här. Familjerna inte minst, att nu måste ni fan ta tag i det här. Det får inte fungera på det här sättet. Varför har inte gjort någonting åt bristerna förut? Och så in i fängelset höll då två andra karteller möte. Sinaloa. El Chapos. Mest kände kanske knarkbaron av alla, hans kartell då, och Gulfkartellen möter för att liksom rädda ut alltihopa. Det mötet slutar med att en av de här Gulfmedlemmarna trampades medvetslös och slogs ihjäl med en dörr. Så stor fråga i Mexiko nu, och världens jävligaste fotbollsmatch, tror jag man kan slå fast.
Det kanske inte så att typ mexikanska korpligan behöver åka och möta interner. Det kanske är typ ett så här, en oskriven regel att de inte får vara med i korpen, vad tror du?
Kartellens revansch i samhället? Nej, jag tror inte att de är nog inte där. De är inte redo än.
Oj.
Gud. Otäckt. Nej, så det är väl mest sånt jag har gjort. Jag vet inte vad jag... Det är inte så mycket fotboll i Sverige. Jag har väl kanske kikat lite mot Italien. Som en komposition. Förresten, vet du vad Kike Setién kallas i Spanien eller i Italien? Italienska rubriker.
Nej.
Sarri di Spagna.
Ja.
Spaniens Sarri. Ganska lika. Lika gamla. 0 titlar. lite kufar sådär.
Ja, eller? Precis. Undrar om Setién är lika så Skrockfull. Ja, precis. Vidskeplig, exakt. Mm. Nej, men det kanske inte är helt... De kanske att de är lite så här professorstyper. Man tänker typ schack och så. Men alltså, sett igen, alltså, hans problem nu är väl, förutom att han inte har vunnit några titlar, så är det väl också lite att han var så himla tydlig med att det här var en barndomsdröm. Och tänk att jag, lilla jag, ska få träna de här stora spelarna. Och man bara, nej, Kicki, så här kan du inte börja. Liksom. Du får ju låtsas att du har något som gör att de ska ändå respektera dig. Så att där tror jag inte, där har vi inte Sarri riktigt.
Jag trodde att jag skulle intervjuas för ett jobb som vaktmästare.
Precis så. Ja. Mm. Nåväl.
Ja, hårt. Mm. Jo, mycket Italien. Mm. Förresten, en sån här bild av det urspårade, apropå Bayern München, apropå Barcelona, apropå allt det vi pratat om. Finns det någon bättre bild av fotbollen idag än Juventus special Riyadh Edition matchtröjor?
Nej, är det deras supercup vi pratar om? Eller Riyadh?
Det är precis deras supercup. Mm. Ja, vi har pratat om den förut, att de förlade den till Saudiarabien och att det var mycket protester och sånt. Och jag noterade bara att Juventus också gjorde en special edition med matchtröjor. Riyadh Edition.
Lustile Juventus, tänkte de.
Exakt så. Du kunde alltså köpa Cristiano Ronaldos tröja nummer 7 med namnet skrivet i arabiska tecken på ryggen. Mm. Och med symbolerna för Coca-Cola Supercup 2019 i Riyadh. 250 euro styck. Tog slut i ett nafs.
Nej, du skojar. 250 euro.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vadå? Hur sjukast jag talas om? Men också...
Alltså kan man tänka sig en sjukare bild av den moderna toppfotbollen 2019?
Nej, men också, typ, det, precis, också det här optimala beviset på att så länge det är pengar inblandade så kan vi överkänna med precis vad som helst. Det är ju redan lite förutsättningarna för de här matcherna i Saudiarabien, så att säga. Men också typ att de bara så här, Coca-Cola är med som på ett hörn där som sponsor. Som att det är ingen så här amerikansk imperialistkritik någonsin har funnits i Mellanöstern eller i arabvärlden. De bara så här, ja, vad fan, får vi Ronaldo får vi väl ta lite Coca-Cola liksom. Man kan inte få allt här i livet.
Nej, jag tycker bara en våldtäktsanklagad superstjärna i Riyadh i Coca-Cola Supercup. Jag vet inte, jag gillar det bara på något sätt. Brr. Jag vet inte hur man kan toppa det riktigt.
Nej, den är svår faktiskt. Alltså det är väl möjligen då, men av lite andra skäl, Valencias 26 medresande supportrar som till just det var inte Riyadh men Jeddah till deras Supercup. Mm. Slutspelare, där väl typ säkert 20 var mer eller mindre så kusiner till spelarna också, känns det som.
Jag är också bara en flicka som står framför en pojke och ber honom att älska henne.
Men annars har det varit en väldigt fin helg i Italien med Romderbyt såklart. Så att Zaniolo fick en signerad bibel av påven. Den skadade stackars Zaniolo. Jättefint. Och Napoli slog Juventus, vilket ju också var såklart speciellt och stort och fint. Annan match då, Bologna slog Spal 3-1 borta i lördags. Dagen efter så gick ju Bologna och röstade, va? Regionalvalen. Och just Bologna har ju varit en... Ja, där allt fokus har hamnat då. Eftersom Lega då, högerextrema, främlingsfientliga Lega har satsat väldigt hårt på att vinna den tokröda då Emilia-Romagna-regionen för att det är en sån symboliskt laddad krets.
Just det, de hade haft vänsterstyre i 70 år eller var det något sånt?
Med ett kort undantag tror jag runt sekelskiftet någon gång där, sen har det varit sen kriget. Och det är en sån, alltså studentstad, medelklassstad, men också en väldigt, väldigt röd stad. Och, den italienska kommunismens skyltfönster under många år. Och då när Lega började satsa där, så kom ju också då den här sardinrörelsen som man pratar om då, en motmobiliserings... vänstern har satsat väldigt lika hårt då.
Just det.
Partito Democratico klivit in och försökt då. De såg att det fanns fara att förlora i Emilia-Romagna, och det ville man absolut inte göra, för det skulle kunna få stora följder för hela landet i princip. Mm. Kort minifråga då. Sinisa Mihajlovic, Bolognas tränare, hur tror du att han ställde sig i det här valet?
Jag tror att han var ändå stridsmart nog att ta avstånd från Salvini.
Man vill ju tro det, va? Men Mihajlovic, alltså han höll på Lega stenhårt. Han är ju speciell. Alltså det, historien om Sinisa är ju en av de finaste den här fotbollssäsongen. Då, hans cancersjukdom, Bologna som har kvar honom som tränare, och spelarna som kommer dit hem till honom och sjunger och allt vad det är.
Jag såg en bild på honom stor... som han såg ju inte ut att må så bra. Uppsvälld.
Nej, de hade något i... Ja, Gazzetta dello Sport, i deras helgmagasin Sportweek, hade de något stort reportage med familjen. De jättefina fina bilder, mycket värme. Han är säkert en väldigt varm person då. Men det finns fan inte en politisk fråga som inte Mihajlovic har trampat jävligt snett i. Liksom. Han har varit... Har varit, eller kanske är, jag vet inte, rasist. Han är liksom sexist. Han är polare med Arkan. Han är nationalist och... Och hans take då här är ju att Italien är på väg åt helt fel håll och att Salvini är den enda som kan ändra på det här.
Det brukar heta så.
Jag hoppas att han kan vinna Emilia-Romagna, säger han. Han har träffat deras då, Lucia Borgonzoni, deras ledare i lokalt. Han kallar Salvini för sin vän. Det är en man som håller vad han lovar, och det är sådana som Mihajlovic ser upp till.
Mm. Man får ändå konstatera, det har vi gjort flera gånger tror jag i podden också, att italienska fotbollsledare eller pampar, eller hela vägen från egentligen kanske tränare upp till ägare, har ju en rejäl slagsida mot högerpopulism eller högerextremism. Det är ju egentligen, jag menar, från Berlusconi och framåt så har det varit så. Jag tror att i Mihajlovics fall är det säkert genuint, men i många av tränarnas fall så är det säkert lite också för att inte skapa för mycket oreda med liksom ägarna eller den som ens arbetsgivare helt enkelt.
Ja, intressant i alla fall att göra det just i Bologna som
nej,
är
det
så
viktigt. Nej, det visar ju att han är genuint och har genuint obagliga idéer, för att där kan man ju inte komma ju generellt sett inte undan med sånt, tänker jag.
Nej. Precis. Bologna vann, men Bonaccini, alltså vänsterkandidaten, vann valet till slut.
Just det, och ganska stort.
I Emilia-Romagna. Mm. Ganska stort, 51%. Lega-kandidaten Lucia Borgonzoni fick 43%. Så vänstern i Italien andades ut temporärt i alla fall. Drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU.
Eftersom vi inte har hörts på tag så bara tillåter jag mig att plocka fram en profil för att han var rolig för några veckor sedan. Köper du det?
Det pigga programmet, vi kör.
Nej, men det var nämligen så att i den...
Tomten.
Exakt så. I slutet på december, den 18 var det väl närmare bestämt, möttes Toulouse och Lyon i den franska ligacupen. Det var lite trött redan på förhand, det kan man säga. Det är sista upplagan av ligacupen för övrigt i Frankrike. De ska lägga ner den efter den här säsongen. Så det kommer bara finnas kvar den franska cupen då, som vi älskar av massa andra skäl såklart. Hur som helst, Lyon slog Toulouse då ganska komfortabelt på bortaplan med 4-1. Under matchen så plockade någon på läktaren upp sin telefon och filmade ner på avbytarbänken. Vad hände där? Jo, där satt veckans profil Mathieu Doucevi, högerytter och en riktig Ligue 1-spelare, en liten sån brunka typ som aldrig kommer liksom göra så mycket väsen av sig. Där satt i alla fall han och tittade på sin mobil. På vad då? Snapchat? Nej. Twitter? Nej. Satt han och kollade hur lång tid det var kvar av matchen, möjligtvis. Inte heller det. Nej, han satt med och följde med stort intresse klassikot Barcelona Real Madrid som gick samtidigt. Och när Antoine Comboiré, som har fått sparken sedan dess som tränare, när han fick reda på detta då, så blev han ju så sinnessjukt arg så att han typ, ja, han kom ju för sent till presskonferensen och allting och skällde ut Dosevi och sa att han skulle få ett straff som han sent skulle glömma och så vidare. Vi har ju pratat tidigare om fotboll och olika verkligheter och det här när skärmen blir liksom, när tv blir mer på riktigt än det riktiga och Baudrillard och alla våra gamla pretentiösa typer. Det var väl Mario Balotelli någon gång som filmade sitt målfirande och sen så gick det liksom ut i, så man fick se hur han, man fick se honom in action på något sätt göra ett Instagram-inlägg och så. Det hände ju lite då och då. Jag tyckte det här var lite intressant för att Mathieu Dosevi satt alltså och följde en lite sexigare match på telefonen medan hans lag då åkte på duktigt med stryk på hemmaplan mot Lyon. En profil så god som någon, även om det har gått en månad.
Jag kan tycka att, visst det har gått en månad, men så jäkla mycket har inte hänt. Dosevis tyngsta straff är att han fortfarande tvingas spela i Toulouse. Jag tror att de har förlorat 11 raka matcher nu i ligan. Ja, är på väg mot rekord.
Ja, just det. De hade förlorat 10 tror jag när han... Ja, kanske... Ja, de undrar om det inte är fler. Eller om de hade kanske förlorat 10 i alla olika kupperna inräknat också. Då, när Comboiré fick kicken. Och nu har de säkert förlorat 11 i ligan sen dess.
Mm, på väg att slå något 80- eller 90-årigt rekord, där, tror jag, mindre smittrande.
Fattar Toulouse, man
alla engelska och rubrik.
Det är inte så svårt att förstå.
Ja, det kanske var hans läslov där, han tog igen sig lite.
Just det.
Nej, alla engelska tidningar jublar ju. Toulouse har förlorat 11 raka, ni fattar ju. Ja, så vidare.
Time to lose.
Just det.
Ge oss ett kulturtips.
Jag ska
det. Gör relativt snabbt.
Ja, jag ska göra det relativt snabbt. Jag hade först en tanke på att rekommendera något som ligger verkligen i vår fåra. Les Misérables, har du sett filmen? Ja. Det är klart du har. Som ju då från Montfermeil, vad kan det vara? Nordöst från dig någonting, va?
Ja, kanske det. Förväxla ej med den gamla Les Misérables som vi har också, så att säga, haft spelat musik från i podden.
Det finns ju en Hugo-blinkning såklart, men inte mer än så.
Alltså men det var det att han satt och skrev Les Misérables i samma, det som nu har blivit en riktigt sån svettig Parisförort. Alltså svettig som är jobbig att bo i.
Som jobbig och lite stökig.
Stökig, ja.
Det där är väl ingenting, säger man i Mexiko. Men nej, det är värd att se ändå. Det är fotboll och det är förort. Och
det är en bra film.
Den är bra
den
film.
Är kanske inte...
det är ingen mer av en faller, men den har
nej,
absolut
den är kvaliteter. Inte 5+, men man går ut rätt skakig från bio när man ser den på bio, tyckte jag i alla fall.
Den ska jag inte rekommendera, det är inte mitt kulturtips. Men kanske ett litet ändå. Nej, för sen så dog ju Kobe Bryant här. Och bear with me, en liten omväg in i kulturtipset. För Kobe började spela basket i Emilia-Romagna, i Reggio Emilia, i Pallacanestro Reggiana.
Nu bara kastar jag in det här. Alltså jag är så chockad över svenskarnas absoluta koll på amerikansk basket. Och jag trodde ju att jag hade dig med mig här, men uppenbarligen inte. Jag hör ju att du kan hans story. Jag är så, basket är verkligen min sån... Du vet, jag var ju tillsammans i flera år med en riktig så här, basketfanatiker. Och det var verkligen det enda gång jag känt mig som en riktig tjej. Liksom, när jag fick bara sitta och ställa massa idiotfrågor och säga så här, måste du titta så mycket på basket, älskling? Alltså typ det som andra säger till sina killar som kollar fotboll då, som inte jag riktigt någonsin kommer att göra. chockad över hur mycket känslor detta väcker hos den svenska allmänheten. Är ni uppe 2 på natten och kollar på de här matcherna, vill jag fråga. Förlåt, fortsätt.
Alltså min egen basketkunskap sträcker sig ungefär så långt som till Kobe Bryant. Det är ju så, han var den enda som gick igenom någon slags brus. Just för att han, jag var i Italien på jobb någon gång och så ser jag honom på tv i Italien och han pratar italienska flytande.
Ja, den är sjuk.
Vilket det var sådär, vad är det här för någonting? Och såklart läser in mig på det. Sen, jag tror aldrig jag sett en NBA-match i princip. kanske någon när Jonas Jerebko från Kina tog steget över då. Annars, nej, inte så mycket.
Jag vill inte kokettera, jag undrar bara hur det går till. Vad gör jag den tiden då alla ni andra kollar på amerikansk basket? Det är min fråga. Svara. Alltså,
du klumpar in mig.
Nej, jag frågar lyssnarna.
Du skickar in mig.
Berätta gärna.
Ja, lyssnarna.
Ni kan berätta detta på vårt Twitterkonto podcast Radikal.
Frågan som Johanna Frenén ställer. Vad gör hon egentligen mellan 02 och 04? Är hennes fråga till
er. Mitt liv kanske ändå lite bättre än erat när jag tänker efter.
Ja, gissa gärna. Men jag såklart, jag gillade Kobe av det skälet, och han gillar fotboll, han kunde italienska direkt rätt långt, och sen har jag så här så bekanta kompisar då som dyrkat Kobe såklart, och man förstår att han är enorm. Det som väl har så där lite förbigående till en början då skildras i Sverige är väl då hela den här bakgrunden med honom, alltså våldtäktsanklagelserna då för 15-16 år sedan.
Jag såg att en kvinna fick näringsförbud från Washington Post idag för att hon hade tagit upp detta på Twitter. Så tänk på vad du säger nu.
Det kan bli mitt läslov. Nej, man förstår ju att man får närma sig det med stor försiktighet. Såklart, jag på att säga, det finns ingen rimlighet i det. Jag har också sett att det har varit många, bland annat skådespelare, som varit ute på Twitter och sådär och sagt att, alltså med någon slags respekt, vi ska komma ihåg att Kobe Bryant, vilken fruktansvärd familjetragedi, var hemskt. Han var en briljant idrottare. Han var kanske också en våldtäktsman, och det är fullt möjligt att vara båda två, eller alla tre sakerna samtidigt.
Alltså, människor är så att säga, det fick man inte säga, har olika sidor, har jag hört.
Man kan ha olika sidor. Jag vill inte alltså på något sätt klampa in i det här, men bara konstatera att när man läser om de här våldtäktsanklagelserna och vittnesmålen därifrån, så är det är jävligt hemsk läsning, och man behöver inte läsa det, men det är i alla fall en bild av Kobe Bryants historia då.
Han kom ju fruktansvärt lätt undan, får man ju säga. Alltså då när det hände, så var det väl, för det kom väl upp lite igen när det pratade om Cristiano Ronaldo, att folk igen blev chockade över hur lätt den grejen hade varit att skaka av sig just.
Ja, och det framkom att Kobe hade sagt under den här förhören och utredningen att han, jag skulle ha gjort som Shaq, som betalar sig ur sånt här hela tiden typ. Det reddes aldrig riktigt ut. Det som, alltså Kobe Bryant verkar vara en extremt alltså smart typ, får man säga. Jag ska inte gå in i det här rättsförfarandet så mycket, men åtalet lades hur som helst ner. Det som Kobe fick göra, det som ska leda mig vidare då, från Bologna och in i ett kulturtips, är han fick då gå ut med ett uttalande, och en nyckel i det uttalandet hittar jag här då, där han säger att han, although I truly believe this encounter between us was consensual, alltså att det var någonting som båda ville, I recognize now that she did not and does not view this incident the same way I did. After months of reviewing discovery, listening to her attorney and even her testimony in person, I now understand how she feels that she did not consent to this encounter. De hade alltså tydligen någon slags olika bild av det här, är vad han hävdade då.
Men det var ju jättebra sagt faktiskt.
Ja, och då är vi framme vid veckans kulturtips. Morning Show på Apple TV, som sänder den här serien med, där Jennifer Aniston och Reese Witherspoon spelar nyhetsankare på en amerikansk tv-kanal. You walk out that door, you are never gonna get back in. The part you guys never seem to realize is that you don't have the power anymore. And frankly, I've let you bozos handle this long enough. We are doing this my way. En bra serie, bra skådisar, men det som jag vill tipsa om är egentligen bara en enda scen då, den som lyfter hela serien. Lite spoiler alert nu, men det här är sista avsnittet och det får faktiskt vara så. Då är det ett möte mellan Steve Carell, som då är superstjärna i det här programmet, och Gufu Mbatha-Raw, som då spelar en ung bakom kulisserna, bokade i programmet helt enkelt, en nobody. Och hela serien utspelar sig då i spåren efter MeToo. Och man vet att någonting har hänt, men frågan är vad det som har hänt. Var det sex eller var det våldtäkt? Och i den här scenen så ser man då just den här glidningen mellan svart och vitt, och att det kanske inte alltid är helt dunderklart eftersom det är olika människor. Vem är förövare, vem är offer och offer och förövare. Och det som det visar på ett så oerhört, oerhört tydligt sätt och som går kopplat till Kobe Bryants möte med en 19-årig kvinna på ett hotell i Colorado för 16-17 år sedan, det är att makten, maktförhållandet alltid måste in i analysen. Jag tycker att just den scenen är den bästa sådär, konstnärliga gestaltningen av MeToo som överhuvudtaget har gjorts.
Intressant. Så in och kolla sista avsnittet av första säsongen. När börjar den här scenen skulle du säga? Kan du komma med lite mer detaljerade instruktioner?
Spola 35 minuter innan skulle jag säga.
Ja, det var ju kanonkulturtips. Brett men smalt skulle man kunna kalla det kanske.
Brett men smalt. Jag berättar i alla fall vad det handlar om lite grann. Och som en väg in i de flesta sådana här våldtäktsfall kanske. Att man måste nästan att göra någon form av styrke- och maktanalys av det också. Och inte bara våldtäkt, alla former av som MeToo-relaterade saker.
Ja, visst.
Veckans kulturtips.
Tack för det. Jag ska inte göra någon stor affär av vår utgångsmarsch. Vem, vad, när, hur, vem och så vidare. Barcelonas nya tränare behöver alltså att han kan få. Och det finns ju en låt skriven till honom redan. Så att vi tar oss väl härifrån med Drake och så hörs vi kanske om en vecka igen.
Vi hoppas det. Inshallah.
Tjingling. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options.